Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sportklubben efter sportens hockeypodd. Hansson Granlind Langbrandt har satt sig här och det är ett läge där vi till slut har fått ett besked om Linus Widell. Vi går rakt på sak för att det har ju pratats ett längre tag om detta. Det har varit på tapeten om Linus Widells vara eller icke vara kring SSK och framförallt då detta Östersunds spår som har varit tydligt och bekräftat vad gäller Linus Widell, och nu blir det så. Det blir inget mer SSK för Linus Widell. Han lämnar klubben, familjen lämnar Stockholm. Han flyttar till Jämtland och Östersunds IK. Och ja, tankar om detta, Leif, börjar du?
Ja, det är ett oerhört besked för fansen det här, att han lämnar klubben för ett bottenlag i Hockeyallsvenskan, i samma liga alltså. Ja, det vi kan säga då, eller jag kan säga då, som när jag tittar lite grann på det här, det är ju att den här tacklingen då som blev ödesdiger då på Widell förra året, Theodor Niederbachs tackling, blev alltså ännu mer olycklig nu, för att efter den så tvekade SSK om att förlänga med Widell, eftersom då försäkringen inte skulle täcka då om skadan skulle inträffa igen. Och hade inte den skadan inträffat så hade Widell varit en SSK-spelare idag. Och så hade man väntat ett år, tror jag, att man hade förmodligen flyttat upp själva då första året i familjen. Och då hade det blivit Widells sista år i SSK. Lite som Marcus Erikssons flytt nu till Skellefteå, fast lite tvärtom då så att säga.
Du går väldigt rakt på sak här, Leif, måste
jag
säga.
Ja, men jag kände att jag ville liksom, för fansens skull här, liksom få någon slags liksom förklaring eller liksom besked om det här liksom. Ja, tunga beskedet är det ju ändå för SSK-fansen.
Det är klart att det är det. Vad tänker du, Marcus, om blev du förvånad över att det blev så här?
Det känns konstigt på något sätt, men inte förvånad. De man har snackat med om SSK sista veckorna egentligen, de har ju undrat liksom, vad hände med Widell? Och ju, min känsla hela tiden var att ju mer det här har dragit ut, desto mer troligt har det varit att han skulle dra. Och när det har funnits en så konkret annan klubbadress och det snackas liksom bland vissa supportrar om att ja, men han har sagt nej till så många tusen liksom av Östersund, han vill ha mer pengar. Men enligt honom själv så verkar det ju handla om allting annat än det sportsliga och det ekonomiska, utan om andra värden helt enkelt. Och kanske är det dags att han i det läget av livet gör ett sånt val då.
Vi kom in på det som du började prata om, Leif, där med den här tacklingen och hur det här beslutet, hur den här processen har kommit, hur det har kommit till det här läget, i alla fall enligt Widell själv då förstås, som vi har pratat med och som vi har en jättelång intervju ute med. Ni båda har ju läst den här och ja, du är inne på det, Marcus, här, hur eller båda två i för sig, vad som ligger bakom det här beslutet. Men det är ju i alla fall, ska man då gå på Widells ord här, så är det ju, det är ju ett familjebeslut som han menar inte har med pengarna att göra, utan att det är det de har landat i. Och sen hur man har kommit fram till det, det var det du började prata om, Leif. Men är det på något sätt en tröst att det inte handlar om pengarna, i alla fall utifrån Widells synvinkel här? Är det någon form av ro i själen för SSK att veta att man på sätt och vis gjorde vad man kunde i det här läget i alla fall?
Ja, kanske just att den här processen har ju varit längre än vad vi trott också med Östersund. Han har ju pratat med dem redan för ett år sedan. Så att det här är inte bara någonting som har kommit upp direkt efter den här säsongen. Men jag tror att det är helt enkelt så att livet där uppe lockar. Jag tänker själva, du är utanför Åre med allt som händer i städerna i Sverige idag. Det måste ju liksom vara lite drömplats att bo på. Jag skulle också vilja bo där med min familj liksom, om det fanns en jobblösning och en skollösning på plats. på plats. Så där förstår jag Linus helt och hållet. Det, verkar, det är ju så att ena dottern där ska börja mellanstadiet. Hon skulle ändå byta skola. Och då tar man chansen och gör det nu där uppe då. Och han är ju liksom en friluftsmänniska och gillar allting där liksom i den här vintersportort det här Duved.
Och som vi nämnt då, hans fru kommer ju alltså från...
Ja,
från,
precis. Och det var ju liksom den uppenbara kopplingen hela tiden. Ja,
precis. Och de har pratat länge om att de ska flytta dit någon gång framöver. Och väljer att göra det nu helt enkelt. Så... Men det är just hur det du började prata om där om hur... Ja, men hur det inte hade behövt bli så här.
Nej, för det kommer ju vara en av minnesbilderna med Linus Widell. Det är ju den här tacklingen vid sargen där som grusade SSKs chanser i det slutspelet. Och då som gjorde då att man inte valde att liksom förlänga då med Widell. Det kom ett kontaktsbjudande senare sen. SSK kom tillbaka med det. Men hade inte den här skadan inträffat som sagt och som var inne på så hade förmodligen jag är ganska säker på att han hade spelat i SSK ett år till och så hade han varit kvar här i Stockholm och spelat för Södertälje medan familjen då hade liksom installerat sig ett år där uppe och sen hade då Linus kommit då efter en säsong här i SSK, men det blir inte så.
Nej, alltså vi kanske ska säga det att nu när vi sitter här så har vi ju inte pratat med SSK, Georgsson eller någon annan i SSK om det här sedan beskedet kom, så det är möjligt att någon annan har en annan syn på saker och ting och hur det har hänt i detalj allt det här, men det här är ju vad Widell säger själv i alla fall och som han återger det, och han återger det också på ett sätt där han menar att han, ja, att han och SSK är överens på något sätt om hur det hela går till, men vi får väl lägga in den brasklappen bara lite grann att det ändå är så mycket av det vi säger nu är ju det som Widell återger. Men han säger ju det att han hade ett kontrakt på bordet och att de var positiva i förhandlingar till att förlänga där och då är det ju i februari 2023 och så är det den här tacklingen då från Theodor Niederbach som gör att han knäcker revbenen där och det blir en osäkerhet kring ja, hur det ska gå med hans hockeyspelande överhuvudtaget och där blir det ju tydligen då en osäkerhet kring hur SSK vill göra med den här kontraktsförlängningen. Och sen landar man någonstans i att man vill förlänga och man lägger fram ett kontrakt och då har då Widell redan börjat och hans familj redan börjat överväga då att lämna och göra den här flytten då i det här läget. Och att det inte handlar om pengar. Att, han säger ju också det att SSK har erbjudit betydligt mer än vad han kommer få i Östersund. Vilket ju går tvärt emot egentligen en hel del av de uppgifter som cirkulerar i sociala medier som vi också har nåtts av och som pekar ut honom som att vilja kräma ur så mycket som det bara går ekonomiskt, att, ja, att han ska ha begärt mer än vad han har haft tidigare och även att han ska ha pressat Östersund till att få ut mer pengar än vad de vill erbjuda eller kan erbjuda. Han hävdar ju att det här stämmer inte överhuvudtaget och det är ju det han säger i alla fall. Svårt för oss men det är ändå. Jag tycker det är ganska märkligt de här uppgifterna som har cirkulerat just om det här och hur det kommer sig att de uppgifterna i så fall cirkulerar eller om vi där hittar på helt och hållet då och ja, vad vet vi, men
nej, men det vi vet
han har ju sin version i alla fall.
Ja, nej, men det vi vet är alla tre här, vi har ju familj alla tre. Så att och jag menar familjen går ju alltid före. Om vi nu ska utgå från liksom, och tro på liksom Widell, hans ord, vilket vi har ingen anledning att inte göra egentligen. Så handlar det om det liksom. Han, och det är det man får med spelare. Han fyller 39 här nu bara för ett par år sedan. 39 år och har liksom familj och han tänker på dem först och främst där och det är, jag kan förstå det liksom. Jag gör det.
Alltså jag kan ju tycka att det är väldigt konstigt i sammanhanget om man skulle tänka sig att han kräver mer i lön, att det är ett enligt honom så har det ju inte pågått någon direkt kontraktsförhandling med SSK, utan det här, de har kommit överens ganska tidigt om att fortsätta ungefär med samma kontrakt som man har haft och han säger att det hade han accepterat i alla fall och det har inte varit några konstigheter egentligen, utan han menar ju att det inte funnits någon förhandling egentligen, och det säger ju emot de här uppgifterna ännu mer egentligen som pekar på att han skulle ha krävt mer betalt så att säga, att det liksom inte finns någon förhandling egentligen. Och då jag tycker också att det blir väldigt konstigt om man tänker sig att man kräver mer pengar och sen får man inte det, men då tar man hela familjen och flyttar den till Jämtland. Det är ett ganska stort beslut att sälja sitt hus och flytta upp två barn som går i skolan och bara riva upp hela familjen.
I protest mot dumma arbetsgivaren.
Ja, men lite så liksom att man inte får det man vill ha. Han är ju fortfarande väldigt hög lön. Och jag tycker bara att det är ganska konstigt i så fall. Men ja, ingenting är blomöjligt, men jag tycker det är konstigt i alla fall ifall det skulle vara så. Mm. Så att jag tycker i alla fall att Bedell känns ganska trovärdig här i det han säger.
Och någon gång tar det ju slut också. Visst, familjen går först, men det är bra om mamma och pappa har ett jobb i alla fall. Så kan man ju säga. Och han kommer fortsätta jobba med det han kan och det han gör bäst, ishockey. Han är ju fortfarande, oavsett klubb, så är han ju i mitt tycke en av, om inte den bästa spelaren i hockeyallsvenskan. Så ja, allt snack om lön och så här. Ja, visst, är man bästa spelaren kanske man ska ha bästa lönen. Samtidigt så vägs det in det här lite också i mitt tycke att han har båda de här säsongerna varit långtidsskadad. Hur mycket pengar lägger man på en spelare som har missat nästan halva säsonger egentligen. En tredjedel av den i alla fall, båda säsongerna. Sådana saker kanske skulle kunna vägas in om det inte vore just därför att Vidal bevisligen fortfarande håller god kvalitet. Och det här med att förr eller senare tar det slut också, så kanske anpassar man sig också lite till en annan ekonomisk verklighet också, om det nu är så att han går ner kraft till lön och sånt också liksom. För att sen vad nu än ska jobba med efteråt, så kommer man ju inte tjäna de här summorna.
Nej, men så är det ju såklart. Kan man på något sätt, tycker ni, klandra SSK för att man tvekade kring den där kontraktsskrivningen runt där februari 23 när han åker på den här skadan? För han återger ju själv att de här förhandlingarna, SSK backar lite grann, vill veta lite vad som händer med den här skadan, och i en eventuell försäkring så kommer ju inte försäkringen att täcka just den här skadan då som han har drabbats av, naturligtvis. Det är ju så ofta försäkringar funkar. Hur kunde SSK ha borde SSK ändå ha gått vidare så att säga med den här, eller tycker ni att man gjorde rätt där trots allt, trots att det nu med facit i hand då blev det här utfallet, att det var där någonstans man tappade honom? Eller
ja, det är en fråga, det är en fråga man skulle vilja ställa till Emil Gerson såklart, men
det är återigen det Vidal uppger såklart, ja. Så det ska vi se.
Men det går väl egentligen inte att klandra klubben där, tycker jag. Det är så pass stora pengar det handlar om också. Och med ålder och skador och sånt liksom. Hade det varit liksom Vidal i sin prime när han var ung, så hade det inte varit något snack. Då hade de ju förlängt liksom rakt av. Men jag kan nog inte klandra klubben här.
Nej, men jag är inne på samma spår. Helt. För när han fick den här skadan liksom, han säger ju själv att han var bara hårsmån från döden mer eller mindre, med tanke på hur illa den här smällen kunde ha tagit liksom. Sen är det klart att har han ett fett kontrakt och sen det visar sig att han inte kan spela, ja, då bryts det ju för sig. Men ja, svårt att veta, tänker jag, för SSK i det läget, hur kommer det att bli framöver.
Jag tror att SSK också i det läget hade färskt i minne hur det blev med Dragan Ymirsevic till exempel, som man inte hade täckning för och fick betala dyrt då när han inte kunde fortsätta spela. Mm. Och det är det där med liksom hur kontrakt bryts eller inte bryts. Det är ju inte riktigt så heller, utan kontrakten kan ju i vissa fall fortsätta att gälla. Och det är klart, är det en spelare som tjänar 30-40 000 så är det ju inte lika stor risk. Men nu är det ändå en spelare som har tjänat 150 000 i månaden. Ish. Så att, alltså då är det ju, det är ju en helt annan ekonomisk risk som tas.
Och i Dragans fall så var det ju lite speciell situation med löften och anställning och sånt också som var involverad i allt det här.
Precis. Så, och det, men ja, och det har ju inte varit, nej, alltså det har ju också funnits, i och med att den här planen har funnits från Vidal och hans familj tidigare att flytta upp någon gång, så förstår man att det här har funnits i bakhuvudet lite grann en längre tid då, såklart. Det är inget de har kommit på heller det senaste året, utan det här har de ju pratat om en längre tid.
Pustar han ut då när Östersund klarar kvalet?
Ja, just det frågade jag väl inte när jag pratade med honom, men det har han ju sagt till oss tidigare att i Hockeyettan hade han inte tänkt spela i alla fall med Östersund. Just när de här uppgifterna började cirkulera så där om vart han skulle ta vägen. Han började ju prata lite grann om det i alla fall mitt i säsongen också. Mm. Att det ändå var ett alternativ och så. Vilket vi har pratat om i podden här tidigare också. Nej, men det, han nämnde i alla fall det att det blev ett alternativ i och med att de ändå spelade i Hockeyallsvenskan. Sen berättade han ju att han hade ett antal spår också, bland annat att spela utomlands för hans del, eller även i SHL. Han hade ett SHL-anbud från någon klubb. Jag vet inte vilken, men det fanns även det som alternativ då. Men det som verkar ha varit ganska tydligt på alla de här spåren som han har haft är ju att familjen skulle flytta, så att säga. Mm. Och skulle han spela någon annanstans än i Östersund så skulle han vara ifrån familjen. Och det var han inte så sugen på då, såklart. Men ja, då verkar det ändå på något sätt som att de har tänkt att flytta ett bra tag nu. Mm. Men det kanske inte har blivit skarpt läge förrän nu det senaste året, trots allt då, att verkligen flytta.
Ja, sen åkte jag på en skala till och sådär. Så att SSK tvekade helt enkelt och det gör ju liksom att de här tankarna att flytta upp till Jämtland blir starkare och starkare egentligen. Så att återigen, alltså den här otäcka skadan och tacklingen från Niederbach, det är den som här två år senare alltså blir på något sätt avgörande för Widells framtid i SSK.
Mm. Och det är en spelare som det är ju en av, som ni var inne på, en av ligans absolut bästa spelare. En spelare som gjort nu då 36 mål och 94 poäng på 75 matcher under de här två säsongerna i SSK. Och skadorna har ju präglat det. Han fick inte egentligen bidra i slutspelet. Han var väl hyfsad i de här matcherna nu mot Karlskoga, trots att han inte var helt återställd då i den här foten, brutna foten. Men väldigt bra grundserien. SSK fick inte utnyttja honom ordentligt i slutspelet och har inte gått längre än kvartsfinal i någon av de här säsongerna med Vidal. Så ja, hur påverkas SSKs SHL-chanser, förhoppningar, möjligheter att fortsätta vara ett topplag nu när Vidal inte är kvar, som ni ser det?
Först och främst vill jag säga att när han är skadefri och i form så är han den bästa spelaren i mitt tycke. Jag tycker inte det finns någon annan som tar honom då. Sen då hur Emil Georgsson då ska bygga vidare utan Vidal här, det får man ju se helt enkelt. Det är ett tråkigt svar kanske, men det går inte att döma ut liksom laget nu heller i maj utan Vidal. Det beror ju på vad han värvar här. De har liksom varit på hugget på Pooley. Jag menar, de har löst Pitkan än. De kanske får de här en poäng per matchen någon annanstans också. Så att jag tycker det är en svår fråga att svara på. Jag tycker det är mest för fansen här liksom, att man tappar den liksom signalspelaren och liksom ansiktet utåt, liksom franchise player liksom, som man säger där borta i Nordamerika. Det är det som är mer liksom det moraliskt sänkande kanske lite grann för supportrarna. Sen tror jag att Emil Eriksson är kapabel till att bygga ett slagkraftigt lag som kan komma minst två i grundserien nästa år. Det tror jag faktiskt att han kan göra.
Vad tänker du, Marcus, om SHL-chanserna?
Funderar vi lite grann på det här med ett homogent lagbygge på ett visst sätt också. Att den här säsongen har man ju haft, förra säsongen framförallt, var ju Vidal i särklass. Det var ju, allting hängde på honom mer eller mindre. Det här året har Vidal och framförallt Marcus Eriksson varit så pass överlägsna poängmässigt att ja, resten har inte haft någonting att säga till dem nästan. Och det har varit så tydligt att det är de som ska göra det. Nu kommer man ju i ett annat läge när man ska bygga. Är det då Sebastian Dyk som är en härförare i första formationen, eller är det potentiella värvningar som är så pass vassa så att de kommer in? Det kommer bli en match om att få spela i de bästa minuterna, de bästa möjligheterna, de bästa formationerna på ett annat sätt än vad det har varit förut, tror jag i alla fall.
Mm. Är det någonting som kan vändas till någonting positivt då, menar du?
Ja, det är inte omöjligt. Det blir ju en annan hierarki i laget i alla fall. Så nog för att man tappar två väldigt bra spelare, men har de varit för bra för Södertälje? Det är det jag funderar på ibland också. Vad har man annars? Nu blir det på ett helt annat sätt att andra kommer liksom från början bli sedda som nycklar för att kliva fram. Man kommer få in någonting nytt. Så om man ska se det som en helhet så behöver det inte alls vara rakt av negativt. Tror inte jag i alla fall.
Nej, det man behöver få ut är mer från övriga kedjor. Man behöver sprida ut poängen mer. Liksom. Så man kan inte bara lita på en eller två kedjor här. Utan nu måste man börja titta på om man kan få poäng redan ner i fjärde, liksom, till och med ner i fjärde kedjan. Jag är lite inne på din linje också där, Marcus. Så det beror bara helt på nu vad det kommer in nu för värvningar här. För Jerusalem måste ju värva, så enkelt är det ju. Och han måste värva bra.
Men det är väl klart, just det är svårt att göra så mycket mer än en poäng per match. Den typen av spelare kan man ju naturligtvis hitta ändå. Videll har ju faktiskt gjort till och med betydligt mer än en poäng per match i de matcherna, eller de här två säsongerna nu i SSK. Så det är ju en otroligt svår spelare att ersätta. Det går ju i princip inte. Och man kommer att, precis som ni säger, tror jag också, behöva sprida ut poängproduktionen mycket mer än vad som har varit fallet nu. För att, och det gick så med också den här senaste säsongen att det faktiskt var möjligt. Det var fler spelare som gjorde över 10 mål än säsongen innan till exempel. Man hade en bredare offensiv. Sen så gav inte det något utfall i slutspelet i alla fall. Men det är ju en annan historia på något sätt, kan jag känna.
Som vi kan konstatera att alla kan inte göra 50 poäng.
Nej, men så är det ju.
Ja, men jag tror inte man kan ha liksom Liljegren, Törjan, Matteus, liksom, ja, bra spelare, men det händer inte så mycket poängmässigt där. Där måste man få lite in med lite mer poäng, tror jag. Mm. Liksom på de typen av liksom, spelare i mellanskiktet i hierarkin.
Ja, men det blir jätteviktigt. En sån som Sebastian Dyk till exempel behöver ju kliva upp lite grann. Ludvig Blomstrand verkar ju inte bli kvar, annars hade det ju varit utrymme för honom kanske att kliva fram lite grann, men nu vet vi att det antagligen inte kommer bli så. Sen ja, Pitkanen naturligtvis är ju en spelare som kanske är kapabel till det här poängsnittet, men naturligtvis inte på Videls nivå, som är liksom, ja, det är en 1,20 poäng per match eller någonting i den stilen. Det jag tänker är bara den här X-faktorn lite grann. Mm. Alltså den här förmågan att göra oväntade saker, att när man minst anar det, eller när, det är ju lite på gott och ont. Alltså den här X-faktorn är ju otroligt svår att ersätta. Den finns ju i princip inte på Videls nivå hos någon annan spelare egentligen. Inte med den helheten som Videll har. Och den är ju väldigt, väldigt bra att ha. Samtidigt så vet vi också att Videll har varit lite halvsvår att spela med under de här två säsongerna. Det är inte alla spelare som har passat att spela ihop med honom. För vissa har det varit fantastiskt, som Filip Engsund till exempel. Han har ju haft sina två bästa år i karriären tack vare att spela i samma kedja som Linus Videll. Men andra har ju, som ni säger lite grann, jag delar den bilden att andra har hamnat lite i skuggan av Videll. Och samtidigt så, ja, det är en svår spelare att slå ut i konkurrensen på något sätt, men jag kan ju också tycka att alla spelare har någonstans fått chansen de här två säsongerna. Framförallt den senaste har det ju verkligen funnits spelare som har, ja, som ska kunna ta de här offensiva rollerna, ja, men som Dyk och Blomstrand. Chansen har de ju fått, men inte riktigt tagit dem. Så ja, det är fler som kliver fram, plus de här värvningarna då som ska göras. Det är ju ett antal spetsspelare nu som på forwardsidan som SSK ska få in här.
Men man kommer inte kunna få in, tror jag, den pondusen och den storleken. Nej. Fysiken. Nej. Den här förmågan att hålla undan motståndaren. Alltså Videll bollar ju med sina backar egentligen när han är som bäst. Det är liksom, han bara skjuter ut en arm och sen så är han fullständigt dominant. Mm. Och det kan ju också vara, har man att göra att han är lite för bra också ibland liksom, för den här ligan. Det har man ju sett liksom, på hans poängproduktion och hans liksom, spel när han är hel och frisk. Men att man kan få in bra spelare liksom, det tror jag att man kan komma få in här.
Ja, men helheten kan ju bli bra ändå naturligtvis. Mm. Så att, visst är det så. Men det, ja, vi har ju inte riktigt fått sett förmågan att avgöra matchen när det gäller som mest egentligen med Linus Videll här.
Nej.
Tyvärr.
Borttacklad ju för två år sedan och sen fotskada nu då, som han inte hann komma tillbaka från. Så att det är ju också synd när man börjar titta på eftermälet här, för det måste man ju göra. Och det säger jag själv också, att de här, det var ju liksom så tråkiga, de här skadorna som man åker på. Mm. Och det är oturskador, alltså det är liksom inga förslitningsskador eller någonting för att han är gammal. Mm. Utan det är en ful tackling i sargen och sen så är det en olycklig fotskada mot AIK. Det är det som händer. Mm.
Men ja, väldigt tufft att ersätta. Lönemässigt för Widell så är det ju en topplön som ja, frigörs eller vad man nu ska säga att den görs. Jag vet ju att de inte egentligen har haft Widell. Det beror ju på hur man räknar såklart, men hade Widell förlängt nu till exempel den här säsongen, den kommande säsongen, så hade man ju tagit extern finansiering på det. Det fanns sponsorer som var beredda att kliva in och ta det utöver budget, så att det är inte så att 150 000 i månaden nu bara automatiskt frigörs i nästa säsongs budget. Så samtidigt så har man ju en budget som man har lagt, som man har tänkt att den ska räcka till ändå så att säga för den här truppen och för att nå de målen som man har tänkt sig. Och att ha spelare på 150 000 i månaden ungefär, det är kanske inte riktigt rimligt egentligen för en hockeyallsvensk klubb, om det inte är någon väldigt exceptionell spelare typ Konstantin Komarek eller Lillis Nilsson nu då i Björklöven som ska spela där. Då är det ju betydligt högre lön, men annars är det ju orimligt för en hockeyallsvensk klubb kanske att ha den typen av löner. Ja, Djurgården har ju ett par som ligger där uppe. Brynäs hade det också. Men det är ju sådana här storstjärnor riktigt. Och den typen av storstjärnor kanske inte SSK kommer ha nu då framöver. Men det blir väldigt mycket poäng att ersätta. Marcus Eriksson fick vi ju, det blev ju bekräftat nu officiellt, det som varit känt ett ganska långt tag nu, att han går till Skellefteå. Klart sedan länge att han inte ska fortsätta SSK i alla fall, så det var ingen bomb på något sätt. Men även där 59 poäng som ska ersättas. Det är två spelare som har den här X-faktorn som gör de här oväntade sakerna. Det tror jag blir svårast att ersätta på något sätt.
Men Pitkinen är en av dem. Alltså,
tror det?
Ja, det tror jag helt klart. Att han är en av Widell eller Eriksson här. Sen gäller det att hitta en till. Och om det är en till eller två till. Två spelare som har 30 poäng till exempel. Eller 25-25 eller någonting i den stilen. Så kan man nog se ganska bra ut nästa säsong också.
Tror du, Marcus, att Pitkinen har X-faktorn? 10 matcher har vi sett honom i SSK hittills.
Som sagt, det urvalet som vi ändå har fått ta del av med att se hans kvaliteter, så känns väl absolut som att han har någonting lite extra. Sen om man kan göra det under en längre tid, ja, det får vi se nu då. Men potentiellt skulle väl han kunna lira i en kedja med Engström och Dyk, eller om vi så får en finsk lina kanske, rakt av.
Precis, vi kan väl hoppa över på det, för vi skrev ju här i dagarna om Jose Antonen och Aleksi Mustonen. Det var väl dina uppgifter egentligen, Marcus,
som, ja, precis.
Med, som jag förvaltade vidare lite grann bara.
Det är ju så att jag är dålig på många saker, och allra sämst är att vara ledig på ledig tid. Så jag var ju tvungen att i alla fall tipsa er om vad jag hade fått till mig i alla fall. Så.
Vad var det du hörde om de här två då?
Nej, att de är på SSKs radar, och att jag fick det från ett sånt håll i alla fall, som att ja, det kändes trovärdigt.
Precis, och det bekräftade ju Georgsson också att de här två är av intresse och att man, ja, man har dem på sitt bord eller vad man nu sa. Jag har väl hört i efterhand att det kanske är mer troligt med Aleksi Mustonen än Jose Antonen. Och ja, om ni inte har full koll på de här spelarna, ni som lyssnar, så Jose Antonen är ju då en högerfattad skytt typ, eller en ytterforward i alla fall. Gjort en del mål, verkar ganska mångsidig sådär, lite mer storväxt, och spelat i Finland hela sitt liv egentligen i finländska ligan. Mustonen center och lite mindre, runt 1,75 eller någonting, lite mer spelskicklig och båda har ju spelat på väldigt hög nivå, landslagsmeriter.
Mustonen har ju dessutom spelat i Sverige.
Precis, i Färjestad. Precis.
Och var ju med som en av JVM-guldhjältarna 2014 var det väl i Malmö, va?
Mm, precis.
Även om han inte hade någon jätteproducerande roll direkt då, så det var väl en trygg center, antar jag. Typ andra kedjan där.
Precis, men båda har ju spelat i A-landslaget, dock inte samtidigt i Finland, men Antonen var väl den senaste, tror jag, 2022 såg jag att det fanns landskamper på honom. Båda två lite sämre säsong nu senast, och det är väl det som är öppningen för dem, för SSK då, att kunna, ja, att det ska kunna vara aktuellt då med de här två spelarna.
Ja, men det är lite som, man måste jobba, man måste hitta fynden. Man måste se utvecklingspotential i spelare som kommer från lite sämre säsong eller en skadefylld säsong eller någonting sånt där, som Pitkanen till exempel. Mm. Det är Emil Göranssons jobb, och det lär han väl lösa.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Jag tänkte, avslutar vi Widell-snacket nu? Eller? För jag hade
nej,
lite grann...
men, nej, det behöver vi inte göra, absolut inte. Men vi är väl inne lite grann på eventuella ersättare och sådär. Men vad tänkte du på då?
Nej, men jag tycker det enda, det är någonting som skaver med det här. Det enda egentligen som skaver är hur konstigt det kommer bli att se Widell i Östersundströjan nästa säsong. Mm. När han kommer till Skagen-rinken och när SSK möter dem. Jag menar, att se han i annan liksom, hockeyallsvensk tröja än SSK, så då framförallt i Östersunds då. En klubb liksom utan någon historik. Ett av de mer anonyma lagen i ligan. Ett av de sämre lagen i ligan. Så det kommer bli speciellt för dem att möta SSK. Men det blir ju bara 4 gånger under säsongen. Och han är ju så proffs att han klarar av det. Men för fansen kommer det kännas märkligt. Sen har jag ju tittat lite grann på Östersund. Vad är det för lag han kommer till då? Och det ser lite hyfsat ut på backsidan. Men det är ju tunt på forwardsidan. Mm. Det är liksom, man har ju visserligen en bäst i målskytten och poängplockaren Johan Mörnsjö kvar då i laget. Han gjorde 29 poäng då på 52 matcher, 16 mål och 13 assist. Mm. Men det är alltså bara 7 forwards nu där.
Han är väl ute och raggar lite pengar där, verkar som.
Ja, och så har de en ny huvudtränare då som heter Mikael Holmqvist. Och det är alltså inte Djurgårds Mikael Holmqvist, utan det här är den Mikael som var assisterande tränare i Oskarshamn nu senast då, till Martin Filander.
Just det, ja.
Så det vill jag bara avhandla också.
Just men det är det. Lite så. De har ju Carl Johansson och Anderberg där som backar. De har väl inte någon direkt. Det är Andreas Ljunggren som målvakt. Det är väl inte någon.
Nej.
En målis till behöver de ju ha. Ja. Helst en bra då förstås. Men ja. Det är ju inte något lagbygge som skrämmer. Och Östersund har väl inte direkt imponerat de här 2 åren. De har varit uppe nu i Allsvenskan.
Överraskande bra när de kom upp i början, men sen fick de ju jobba på slutet för att klara sig kvar utan kval till slutet då.
Precis, och hörde här att sportchefen där, Per Tagesson, jobbar inte heltid till exempel, har någon slags deltidstjänst som sportchef. Det känns lite sådär, kan jag tycka. De har inte värvat särskilt bra. Importerna har ju varit ganska dåliga faktiskt. De har värvat från alla möjliga håll, både Norge och franska ligan och alla möjliga. Det har inte funkat alls egentligen med någon import. Och ja, jag vet inte. Det liksom, det lyfter ju inte riktigt där. Det känns lite sådär. Ja, vet inte vad de ska. Jag vet inte om de tar det för lätt eller om det liksom finns någon kravbild liksom på. Jag vet inte. Det är lite sånt jag känner kring Östersund. Och det är väl
tveksamt på det. Faktiskt.
Ja, det är väl därför Widell kan vara en jätteboost för dem, såklart. Komma in och. Ja, där, det blir ju lite annat liksom. Och får man in en sån spelare så måste man ju också backa upp honom lite grann, kan jag tycka.
Men hur kommer han att mottas då av fansen då i Skagen-rinken, tror ni?
Ja, det man borde väl ändå hylla honom, va?
Mm.
Det är väl svårt då. Varför skulle man bua eller
liksom... tror jag inte man gör.
Nej.
Men de har ju haft en bandroller stående liksom på hemmastå, Linus Widell där.
Mm. Han har ju ofta pratat sig varm om fansen och om stödet och allt det här.
Jag blir väl ingen plånbokstifo i alla fall.
Nej, han säger ju att han tjänar mindre i Östersund i alla fall. Mm. Att det, liksom, det är ingen rival han går till, det är inte en toppkonkurrent. Om det stämmer att han tjänar mindre pengar, ja... Alltså, och det är ett familjebeslut. Vad ska man vara sur över egentligen? Det är klart att det är surt att tappa honom, men ja, det är svårt att se varför man ska vara kritisk och negativ när Widell kommer tillbaka. Eller vad tänker ni?
Nej, men jag vill bara höra era åsikter. Det är ungefär så som jag tänker också. Säger du, Marcus?
Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det är inte så att han kommer se som någon jättejudas heller, tror jag. Då var det ju värre att han i sådana fall valde Djurgården och att han spelade till KHL. Det är väl det som folk kanske stör sig på mer än att han väljer Östersund, skulle jag tro.
Mm. Eller att han gick till AIK när SSK åkte ur elitserien 2011 och spelade där istället. Det är det ingen som kommer ihåg nu.
Nej.
Men däremot kommer man ihåg kvalserierna som han spelade för klubben.
Mm, precis.
Han var ju enorm där. Han gjorde 38 poäng alltså på 26 kvalseriematcher. En då när de gick upp och två där de höll sig kvar.
Mm. Precis. Och i de här slutspelen har man inte fått se honom egentligen ordentligt. Och svårt att lasta honom för framförallt det här sista misslyckandet.
Ja, visst.
Och i första slutspelet spelar han ju inte alls.
Nej,
så det, vad var det jag skrev nu? Var det den åttonde eller sjunde bästa poänggöraren i SSKs historia? En sån spelare ska man väl ändå lyfta som en hjälte trots allt. Mm.
Det blir bara intressant att se hur mottagandet blir, om man säger så då.
Han själv sa ju att han tänker åka och tacka SSK-fansen i alla fall när han kommer tillbaka.
Ja, det är intressant.
Nästa gång och försöka tacka dem på något sätt. Så, ja.
Nej, för de har ju ställt upp för honom rätt bra också, några av dem, att de har gett saker utanför hockeyn med liksom, och visat sin uppskattning.
Så, vad tänker du på då?
Ja, men det var ju när han blev skadad, då Niederbach-tacklingen. Då var det ju några som slantade upp för en till för något spavistelse, tror jag, eller någonting sånt.
Ja, just det, det där. Ja.
Det vart en väldigt rörd över.
Just det, ja. Nej, och även sponsorerna har ju, det är ju till stor del extern finansiering som har betalat hans lön nu de här två åren. Så, ja, det är ju ett antal sponsorer som har gått in lite extra helt enkelt för att han ska spela här och ja. Så det är klart, den tacksamheten ska man väl ha naturligtvis tillbaka då, såklart, att han har kunnat bo hemma och spela. Ja, vet inte vad han skulle spelat någon annanstans i så fall, om inte i SSK så att säga, och till den lönen. Men ja. Ja, men det är ju ett kapitel som stängs på något sätt. Och jag kan ju känna att det var en viss typ av fönster som SSK hade med Widell i laget. Och nu får man helt enkelt gå vidare utan honom. Och som jag var inne på, det finns naturligtvis andra spelare som kan gå in och göra en poäng per match. Det gör det. Men inte på det sättet kanske som Widell, och inte med det artisteri som Widell står för. Så, och även en otrolig profil på många sätt utanför isen, och med sitt sätt att vara och prata och allting. Så det är ju en stor profil som inte kommer vara kvar här.
Så är det.
Och det här med att du, ursprungliga frågan var ju, vad betyder det här för SSKs SHL-ambitioner? På ett sätt, ja, om man har gått ut i kvartsfinal två år i rad, så kanske kommer man komma till kvartsfinal igen. Förmodligen gör man ju det. Men ja, om inte om hade varit, man hade ju velat se vad hade SSK kunnat göra med Widell i form i ett slutspel.
Mm, precis.
Får vi aldrig veta.
Nej, det är det som känns tråkigt. På så sätt så fick man ju inte ut. Man fick ut mycket av honom i grundserien, men inte någonting i slutspelet egentligen. Så det är, ja. Nej, det är trist. Det är det faktiskt. Men inte så mycket att göra. Hur som helst så kommer SSK köra på, och man har ju ett lagbygge som, ja, det är ett antal luckor då som vi var inne på. Det är en center och några forwards. Vi får se vad som händer med Blomstrand. Och visst kan helheten bli bra ändå, naturligtvis.
Ja, det tror jag. Man kommer betydligt längre än Östersund i alla fall. Det kan vi konstatera.
Det är det. Det kan vi säga. Se vad Östersund får ihop för lag till slut. Men ja, kanske kan gå till slutspel i alla fall.
Ja, de siktar ju på det. Men då påpekar du, Marcus, där liksom att som tia går man ju till slutspel i den här ligan.
Det där jag säger till varenda en som säger att ja, men SSK kommer missa slutspel. Ja, hallå, man behöver bara vara tia så går man ju till åttondel.
Ja, precis.
Och så ser jag på slutspel i alla fall.
Rögle visade i SM-slutspel så att man behöver inte komma så värst högt i grundserien heller. Nej, och ändå gå till final. Så det, ja.
Nej, för man ser ju vad hade Leksand för grundserieplacering när de gick upp i SHL. Mm. Vad kom HV när de tog sitt första SM-guld, om man ska gå ännu längre tillbaka till?
Mm. Ja, och Bogren vet ju mycket väl hur det var när han gick med Rögle upp i SHL. De gick ju via det här, vad det hette, slutspelserien och upp. Så, även visst är det så.
Det kan ju bli så att SSK, att det dröjer innan de får ihop det här laget nu, om det blir lite förändringar och lite nya spelare som kommer in och sådär. Så det är ju så lätt som supporter att om man ligger liksom, att man tar 5 poäng från de första 8 omgångarna, att man liksom börjar gapa och skrika liksom. Men det är en lång säsong och man ska vara bäst i slutet av den och när som mest gäller.
Och SSK börjar ju alltid säsongerna klappuselt, så det kommer inte vara någon skillnad egentligen så. Men däremot kanske man kan få ett lag som då har sin prime i mars istället för januari.
Precis.
Ja, jag tror väldigt mycket nästa säsong kommer handla om just det här. Mm. Alltså hur de ska vara som bäst när det väl gäller. Det är inte så jäkla viktigt att komma 2, 4 eller 6 eller, alltså, det är klart att man ska ligga med i toppen och man ska visa att man har kapaciteten, men samtidigt så, ja, det gäller att få ihop det och pricka formen som bäst, visa att man har topparna, och sen på något sätt måste de ju analysera fram hur de ska vara som bäst när slutspelet
börjar. De tyckte nog att de var det i och för sig den här säsongen med de här 3 raka matcherna mot Djurgården, Löven och Mora.
Men sen var det den här dippen i slutet i alla fall då, när de spelade dåligt och vad nu det berodde på. Men,
Vinnaren av serien brukar ju kunna ha rätt så bra i ett slutspel också, har det ju bevisat sista åren i alla fall. Men komma 2-6 är ju skitsamma egentligen.
Ja, det är väl det är Djurgården bevis på, tycker jag. Mm.
Det är väl andra alternativet då, att faktiskt gå och vinna serien. Det kanske skulle vara någonting. Och det, ja, jag kan ändå se att det är ett öppet race som seriesegern nu, just nu i alla fall. Nu är det tidigt, det är bara början på maj och vi vet inte hur alla trupper ser ut och så vidare. Men,
nej, men Karlskoga tycker jag ser väldigt intressant
absolut,
ut.
Absolut.
Så de har jag som en riktig dark horse nu. Förra podden så har jag väl tvåmansrace, alltså Södertälje, Djurgården. Och Karlskoga har jag som trea just nu.
Nej, men det är ju ett antal lag som vet vad de gör, känns det som. Mora är också ett sånt som vet vad de gör. Björklöven kommer ju ha en kedja då med Lillis Nilsson, Axel Ottosson och Fredrik Forsberg teoretiskt.
Mm. Ja, men lite så här, ja, vi har hört den förut på Björklöven.
Ja, absolut. Men, ja, de kanske kommer vara förhandsfavorit med den kedjan.
Det får nog gärna vara, tycker nog de andra lagen.
Eller så blir ju Djurgården då, kommer ju ha bra spelare med Kryger och gänget. Men man märker ju också att de tackar av spelare som de kanske egentligen vill behålla. De börjar gå ner i budget och måste spara in lite grann i Djurgården. Men just därför känns det som ett öppet race. Oskarshamn kommer ju satsa lite grann, men ja, värva lite så här osäkra importer från
kanadensiska juniorligan. Det är en dags för en dipp där nu på Oskarshamn, tror jag.
Ja, men det känns inte som att det finns någon given förhandsfavorit i alla fall, om man säger så då. Och ja, då kanske inte seriesegern blir lika mycket värd heller egentligen, å andra sidan. Men,
mitt kamikaze-tips är Djurgården i alla fall, både till serie och gå upp.
Ja, men det känns som en rimlig, den med lägst odds kanske just nu, trots allt. Men,
men SSK kommer vara med där, det tror jag.
Och det kommer ju bli jämnare där bakom. Nu finns det ju ingen Brynäs. Nu finns det ingen Timrå och ingen HV.
Nej,
precis.
Om inte Oskarshamn nu blir det då på något vis ändå.
Tveksamt.
För det har du bevisat för, men jag tror inte det alltså.
Nej, jag tror inte heller det.
Vi räknar ut dem så blir det som det blir, eller vad säger du, Leif?
Jag får se vilka de sista spetsvärvningarna blir på de här på tänkta SSK, topplagen. Ja. Ja, och SSK. Mm. Men även Västerås, jag vet inte, det känns inte sådär
svajigt
och osäkert. Och sen målvaktssidan är ju jätteviktig. Alltså SSK har kanske den mest meriterade målvakten nu i Frans Toema. Så här. Så att, ja, det är kanske det som fäller ett avgörande som gör att man ändå känns som en av huvudkandidaterna att gå upp till slut. Ja, vi får se. Vi kommer in och prata om det många gånger de kommande veckorna. Vi kan ju också bara konstatera att det är öppet lite grann för unga spelare, lite mer kanske till och med i SSK. Vet inte om det är mer, men det är i alla fall på förhand kommer det finnas ett gäng unga spelare. Adam Hesselvall till exempel verkar nu komma hem med ett brons från U18-VM. Och ja, inte för att man ska förvänta sig att han ska gå in som någon ny William Nylander eller någonting, men ändå spännande att se hans utveckling och att det ändå kommer upp ett gäng unga spelare. Tycker jag i alla fall.
Mm.
Det blir lite annan profil på laget också då. Två 85-år nu som lämnar då i Vedell och Mac Eriksson.
Ja, det blir en föryngring på laget.
Det blir en klar föryngring, verkligen.
Så det måste man säga som någonting positivt.
Mm. Båda de här Antonen och Mustonen till exempel som vi pratade om, de är ju 10 år yngre, 95 år. Så ja, och då är de ändå runt 30-strecket och absolut inte unga på så sätt liksom hockeymässigt, men det blir en väldigt stor skillnad när två ja, 39-åringar lämnar. Men ja, får se hur mycket unga spelare vi får se i SSK nästa säsong. Men det, jag tycker det är lite kul i alla fall att, att det kanske öppnas upp lite grann underifrån, att man lyfter upp några stycken. Det har varit lite ont om det de senaste åren också. Det kanske inte riktigt har funnits några talanger heller värda att lyfta upp ordentligt. Men Adam Hesselvall är ju en. Emil Jörgson berättade ju här att den här Sebastian Redlich, den här tjeckiske forwarden, var ju kanske den som var allra mest aktuell för A-laget egentligen senaste säsongen.
Men det snackades om ganska mycket tidigt i alla fall.
Ja, togs ut i JVM-truppen i Tjeck för Tjeckien och har ju också storleken och tvåvägsspelet och ja, en spelare som SSK väldigt gärna vill ha upp, men han ska ju då spela college, så att eller gå college, så att han ja, tackade nej till seniorspel. Man får ju inte spela professionellt om man ska spela på college, så enkelt var det med det. Men William Samuelsson är ju en annan också, väger nu mellan college och ja, eventuellt då SSK, och en center som Georgsson verkligen hyllade för sitt spelsinne och utvecklingen den här senaste säsongen. Det är ju Mikaels son som är ja, väldigt spännande och har lite den här pondusen också på isen. I de få J20-matcher jag har sett så kunde man ju se det väldigt tydligt.
Men jag tycker att han tog för sig ganska bra så också när han var på träningar med A-laget här under vintern med. Att ja, teknisk situation och av många sekvenser liksom, att han backade inte undan.
Precis. Så ja, en sån spelare som skulle vara intressant att se i ett A-lag. En ung center, det ja, behöver inte vara dumt.
Och även om inte Adam Hesselvall kommer med liksom direkt nu från start, så kanske han man lyfter in om man känner att man vill göra en förändring i truppen en bit in på säsongen.
Mm. Ja, men precis. I alla fall att det kanske att man inte startar med allt för många forwards. Nu kanske det är 13 seniorspelare etablerade som man har. Och att man i alla fall inte har så många fler nu till en början. Man kanske kan lyfta in under säsongens gång och ja, låta, men känna lite på dem i alla fall, de här juniorerna. Så att det, ja, så att det ändå att det finns en rimlig chans så att säga, att man inte behöver slå ut 2-3 spelare. Det är klart att bästa laget ska alltid spela, men det måste ju också finnas en rimlig höjd på tröskeln så att säga för att komma in.
Ja, nu slår det mig bara, jag kastar mig bara ur det, men den här Elias Stenman till exempel som man lånade in, var det någonting egentligen att ha? Kunde man inte där kanske plockat upp någon istället från egna leden och fyllt den rollen som han fyllde under några matcher?
Ja, men det är lite så liksom, den typen av spelare, den typen av lån som man kanske vill undvika på något sätt, ja, när man har ett J20 trots allt. Men det är klart, då ska det också finnas spelare i J20-laget som är bra nog. Mm.
Så det är... Och beroende på vad den upplyfta eller så ska ha för roll också så. Mm. För att det är inte, jag menar, man tänker att många av de unga spelarna som lyfts upp, det är ju ofta J20-lagets bästa spelare, det är ju offensiva spelare, och så får de ändå spela i en fjärde kedja och ska döda tid. Det är ju, ja, det blir inte riktigt rätt heller för att se vad de verkligen är gjorda av, så att säga.
Leif knappar på tangenten.
Ja, på tal om Elia Stelman här, jag ska bara kolla på honom. Blir han klar för Nybro eller?
Ja, jag tänkte ju säga det. Men det är kanske inte officiellt. Men jag för mig att han skulle dit. Men det är ju, det är ju lite av en fjärde center ändå. Gjorde väl en del bra grejer så, men det är väl liksom inte... Han hade inte riktigt den här, någon spetsegenskap så kanske.
Och det är, ja, väl bra skridskoåkning, liksom. Men det borde väl finnas någon som kan åka skridskor i 20 också.
Man kommer ju mer ihåg Stenmans tabbar egentligen. Jag tänker på Brynäs-matchen till exempel.
Mm. Ja, men precis. Ja, det fanns ju... Det var lite högt och lågt liksom. Det är väl inte den bästa junioren Skellefteå har fått fram på det sättet, men
jag hittar ingenting just nu konkret om det då, men
vad var det du tänkte på?
Nej, att han jag är ganska säker på att han blir klar för någon hockeyallsvensk klubb här.
Ja, ja.
Och tror att det var Nybro.
Norran hade ett avslöjande om det 20 mars i alla fall. Sen är det väl inte bekräftat någonstans, tror jag inte.
Nej. Till Nybro eller?
Ja.
Ja. Då är det klart, då kan ju Tommy Samuelsson kanske få igång honom.
Ja, exakt. Det finns ju en Skellefteå-koppling där också, för Tommy var ju där förut.
Vi kan väl avrunda med lite VM-snack, och då pratar vi senior-VM, stora VM. Den här truppen tas ut nu under onsdagen, och kanske har vi två lokala spelare med Tim Hed, Marcus Sörensen har ju varit med nu här senaste veckorna eller senaste tiden i alla fall i landslaget på de här träningsmatcherna och cupturnering bla 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 i Tjeckien. Vi får se, vi vet ju inte just nu men när vi spelar in det här men det är inte så, det är ju ett riktigt superlag som Sverige får ihop här.
Ja, och framförallt på backsidan där om vi pratar Tim Hed. Men han har ju liksom en chans att komma med som sjunde back. Jag har sett en del truppförslag liksom att man har då Lukas Bengtsson som sjunde back istället för Hed då. Men där står det nog mellan de två.
Mm.
Och tänk då för Tim Hed då, nu är ju Tim Hed såklart en jättebra spelare också, proffs i Sverige och så vidare. Men
jag ska peta Karlsson
han bleknar ju faktiskt något i den backsidan. Det bleknar ju ta i också, förlåt Tim. Men Rasmus Dahlin, Erik Karlsson och så vidare. Backsidan är ju i ren världsklass på faktiskt i svenska laget.
Ja, det är lite, han har ju inte spelat VM. Han har ju varit uttagen i landslag många gånger men inte något VM. Och det är ju lite otur på så sätt kan man väl se det då, liksom, ur hans perspektiv att de här riktiga superstjärnorna på backsidan, Viktor Hedman kommer ju också.
Just det, Hedman också.
Alltså det är liksom, ja, de då kommer samtidigt. Ja. Det blir väldigt svårt att konkurrera såklart för Tim Hed då, men vi får väl se om han kommer med.
Och de har ju de här lite offensiva rollerna också som Hed, men Hed säger ju själv, eller har blivit också bättre på helhet, allround-spelet. Så att, men det ska vara kul att se två lokala spelare i VM där, för att Sverige går ju för guld nu. Och man har ju åkt, vad är det fyra raka?
I alla fall två senaste i kvartfinal.
Ja.
Senast mot Lettland.
De har inte vunnit guld sedan
2018.
18, ja.
Mm. Ja. Och för en sån hockeynation som Sverige så är det ett uselt facit. Så att det är nästan bara guld och inget annat som räknas här.
Mm. Ja, precis. Så det är ganska få från vårt område som har vunnit VM-guld. Jag vet, Marcus, du kikade lite på det där tidigare idag. Vad var det, kom det fram till något där, hur många
världsmästare?
Kjell Svensson, ja precis.
Nej, men sista, om man ska säga så, mera klassiska SSK-spelare, så var det 87. Det var ju Eldebrink och Kihlström och Masken var väl med då.
Mm, just det.
Sen har det väl varit några kopplingar efter det, men inte så klara, genuina VM-vinnare och framträdande spelare som då.
Mm.
Nej, sen var ju hockeyvärlden annorlunda då också, såklart.
Ja, men Micke Samuelsson 06, det här historiska, när de vinner både OS och VM samma år, den sticker ut såklart. Och han är ju verkligen lokal också, Micke Samuelsson.
Grossman var inte annat?
Nej, jag tror inte han har vunnit VM-guld i alla fall. Men vi gick ju igenom och kollade. Visst var det så?
Ja, visst gjorde vi det.
Men ja, det är ju Nylanders då. Micke och William, men de är inte riktigt så här lokala. Micke Nylander var ju inte lokal när han hade ju inte varit i SSK innan det här VM-guldet så att säga. Så att han var ju inte relevant på så sätt för oss. Jonas Enroth var med 2013. Var väl i den vevan som han, så att säga, det var ju den säsongen när lockoutspelarna kom och han inte fick plats i SSK, vilket gjorde att han blev lite halvsur på SSK, tror jag. Man släppte väl inte in honom innanför dörrarna riktigt i Skanarinken ens, utan han fick hålla till i Almtuna och Huddinge istället.
Precis. Ja, nej, men Grossman för frågan, har han ett VM-brons i alla fall från 2009, det är väl där jag hittar.
Just det, precis.
Tommy Eklund 87 också.
Ja, just det.
Just det.
Han är från Enköping där jag är ifrån.
Just det. Ja, då måste det nämnas.
Ja, vi hade faktiskt lite Enköpingssnack här.
Och han och,
innan.
Det kommer så går det.
Flamset där kan man säga innan på det. Vi ber om ursäkt för det. Vi hade ganska bra flams på gång där.
Vi pratade om vilka som är de största hockeyspelarna från Enköping i tiderna.
Ja, sen tyckte du var lite rolig. Du hade ju rätt i och för sig, men du, när jag frågade dig om du visste vad hallen hette i Enköping.
Ja, jag kom på det. Jag är rätt nöjd över att jag kom på det faktiskt.
Men hur uttalar du det?
Nej, jag sa fel. Jag visste inte ens att Bacco är ett svenskt företag, så dålig var jag på det. Men du hade ju stenkoll på det.
Ja, eftersom jag har bott där i 15 år sedan så har jag
bevakat
laget där också. Ja, precis, ja, Bacco-hallen.
Även på företaget.
Ja, jo, precis.
Det var ett Enköpingsföretag, det här verktyget.
Ja, exakt. Ja.
Det enda som är värt att veta om Enköping, det är väl Enköpings tåge. Förstår det, sen går det.
Går det, så går det.
Vi avslutar med flamset den här gången. Ja. Jag vet inte, vad var det där för
Totte Wallin, en fin bit från 1980 kanske.
Ja. Var du med då, Marcus, eller?
Ja, jag har alltid varit med. Jag lyssnar bara på musik som är från före min tid.
Ja.
Men gå hem och lyssna på Spotify, för där finns den.
Ja. Men kan ni Enköpings slogan då?
Sveriges närmaste stad, eller?
Just det.
Varför, ska du utveckla det? Varför det kallas för det?
Ja, det är väl typ alla stora städer, eller många stora städer inom en timme.
Mm.
Det är väl Stockholm och Västerås och
Uppsala.
Uppsala.
Strängnäs.
Det är en stor stad, Strängnäs.
Mm.
Ja, det är en stad.
Det vill man ha nära till.
Ja. Strängnäs är lite Hammarkoll nästan.
Örebro kanske, och ja, precis.
Örebro.
Ja. Ja, det är trevligt. Enköping.
Hävlingsbröderna, Niklas och Magnus.
Jag vill ändå hävda Roger Melin. Alltså. Han,
du tycker att det är den största profilen från Enköping, Roger Melin?
Ja, om man pratar... Finns några i någon annan sport eller någonting? Annars är det väl... Liksom...
Raja Laxö är väl därifrån, va?
Raja Laxö är nog United.
Ja, nej. Men Roger Melin, det är en som många känner till ändå. Kanske mer än Niklas Ävelid till och med, trots allt.
Mm.
Men ja... Gamla NHL-stjärnan Roger Melin. Han var det tre matcher vi kollade
att
han
hade spelat? Minnesota.
Minnesota North Stars.
Som de hette på den tiden, ja.
Mm. Ja, vi får se om det blir någon VM-tagning för Hed och Sörensen. Det kanske vi pratar om nästa vecka i så fall i den här podden. Men nu stänger vi butiken, tycker jag. Tack Leif, tack Marcus.
Tack
till Andreas.
Tack för att ni har lyssnat allihopa. Ha det så bra. Så kommer sen gården. Jag köper tåget. Förstår du sen gården? Ja då. Jag där jag och gick i åttan. Var Bålstads brudar bäst. Ja. För långt att åka synda. Jag där jag var en fest. Tog jag köper tåget. Det kommer sen gården. Jag köper tåget. Förstår du sen gården? Ja. Och även Marrakesh Express och Transsibirias tundra och is. Med Polstads gudstad stilsen i bro och nu köper vi stå och gå buss. Där jag klockar sabeln mot en bonde ifrån Arlunda, yeah. För att hinna till Uppsala lektionen var en tur att jag kunde ta. Vi köper ståget. Det kommer sen går det. Köpis tåget. Förstår du sen går det, ja.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!